Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Jag vet inte vad ni tänker och hur ni känner när ni hör helande. Jag tror att spännvidden kan vara ganska stor. Bara här, i den här ändå ganska lilla gruppen. Allt från skepticism, att man kanske inte riktigt tror att sånt händer idag. Kanske till bitterhet över att man åkt på några nitar inom området. Till nyfikenhet. Man vet inte så mycket, men man tycker att det låter intressant. Eller ja, kanske fullt ut ja och amen. Detta med helande, det är verkligen min bakgård. Jag vet inte riktigt vart vi har varandra här. Det enda jag vet är att sannolikheten att det finns många här som befinner sig i den här sista änden av skalan, den änden där man säger sitt ja och amen och det här lever jag med varje dag. Den är inte så stor att det är jättemånga av oss som lever där. För jag hör inte så mycket om det från oss. Och jag misstänker att jag skulle höra mer om det. Om någon eller några av er regelbundet fick be för sjuka eller skadade människor och de blev friska. Ni skulle definitivt höra mer från mig om det var ett väldigt vanligt inslag i mitt liv. Att jag fick be för sjuka och trasiga människor och de blev helade. Men det är ju inte det. Jag tycker det är dags att göra någonting åt det. Och jag tror att vi som församling är kallade till något mer än det som vi ser idag. Inte minst på det här området. Förra veckan när jag talade om lovsång och tillbedjan så tog jag upp detta med att det inte är något som helst problem att hitta ett massivt stöd för lovsång och tillbedjan i Bibeln. Från början, Moseböckerna, till slutet, Uppenbarelseboken, lovsång, tillbedjan. Och jämför sedan orden helande och lovsång. Så väldigt icke-empiriskt och icke-vetenskapligt så misstänker jag att lovsång känns betydligt mindre laddat. Mindre potential till kontrovers än helande. Lovsång kan man tycka och tänka och känna lite olika om. Men helande, där åker mångas varningsskyltar upp. Bara de hör ordet. Överandligt, osunt, sekteristiskt eller hysteriskt. Förhoppningsvis inte du som lyssnar, men kanske inte minst också ute i samhället. Och i vissa fall kanske det är med all rätt. Det är troligare att det finns människor som farit betydligt mer illa av en osund teologi kring helande än av en osund teologi kring lovsång. Helande hanterar ju bokstavligen vår trasighet, vår sårbarhet, våra behov av upprättelse. Såklart att det kan bli fel, tyvärr. Såklart vi måste vara visa. Men med det sagt, på samma sätt som jag sa om lovsång, så finns det inga som helst problem att hitta ett massivt stöd för helande i Bibeln. Naturligtvis att hela Bibeln handlar ju mer eller mindre om helande, om upprättelse, om att göra något som gått sönder helt igen. Och definitivt inte bara bildligt utan även bokstavligt. Väldigt bokstavligen. Och jag älskar lovsång. Jag gör verkligen det. Men vad jag kan dra mig till minne så står det inte någon endaste gång att Jesus sjöng. Han gjorde säkert det. Han lovsjöng säkert fler än de flesta. Men det nämns inte. Konstigt nog. Jag kan ha fel, men jag tror inte att det nämns. Men vet ni vad man kan läsa om att Jesus gjorde? Och dessutom om och om och om igen. Jo, att han helade människor. Nu ställer jag inte de här emot varandra. Jag menar bara att vad tydligt det är, vad tydligt Jesus själv visar. Helande är på hans agenda. Och vi ska hålla till mycket i Lukas evangelium idag. Så ni som har biblar kan slå upp Lukas. Lukas evangelium är ett bra evangelium om man vill peta i sin egen bekvämlighet eller sin egen skepticism. När det kommer till en väldigt praktisk, naturligt, övernaturligt utlevd tro. För Lukas går raskt rakt på sak när han ska introducera Jesus. Inte så mycket lullull. Men rör sig kvickt från födsel, att Jesus föds, Jesus döps, Jesus blir fylld av anden. Direkt efter det så fastar Jesus i 40 dagar och blir frestad av djävulen i öken. Och sen pang, sen så är det Jesu tjänst som gäller. Och vad han då börjar med, som vi också ska börja att läsa, är i Lukas evangelium 3. Det är att han då, Jesus, i andens kraft, som det står, går till synagogan för att läsa sin programförklaring om varför han är här. Förlåt, det är 4, inte 3 och 14, det är 4 och 14. Då står det så här, Lukas 4 och 14. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Så redan här lägger Jesus ut grunden. Jag är här för att göra någonting nytt. Konkret. Inte bara för att predika en filosofi. Utan ett glädjens budskap till ande, kropp och själ. Och idag har det här gått i uppfyllelse för er som hörde på det här. Så nu var Jesus igång. Och sen så gasar det bara på. I resten av kapitel 4 så befriar Jesus först en man från en ond ande. Och sedan gör han Simons svärmor frisk från feber. Och sedan i vers 40 så står det så här. När det blev dag, eller jag börjar här från 40. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Och sen i kapitel 5 så botas först en spetälsk. Sedan skrivs det lite mer svepande igen i vers 8. Att stora skaror samlades för att höra till honom och för att bli botade. Och sedan kommer berättelsen om den lame mannen som av sina vänner hissas ner genom taket. Och i kapitel 6 helas en man med förtvinad hand. Och vi ska läsa från kapitel 6 och vers 17. Så står det så här. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judén och Jerusalem och från kusten vid Tyros och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade och allt folket försökte röra vid honom eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Det här var vad som följde Jesus. Det här var vad Jesus gjorde. Och i kapitel 7 sen så kommer Johannes, döparens lärjungar. Johannes satt nu i fängelse. Men Johannes ville veta, är du Jesus den som vi har väntat på? Är du Messias? Och så svarar Jesus dem i kapitel 7 och vers 20. Så står det så här. Först står det så här: Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Så Jesus upprättade människor till ande, kropp och själ. Aldrig i någon av de texter där man kan läsa om hur människor kom till Jesus för att bli helade, så står det att han misslyckades. Eller att han sände iväg någon. Alla som kom till honom och ville bli friska, blev friska. Varför? För att Gud älskar. Det är det enkla svaret. För att Jesus bryr sig om oss, hela oss. Inte bara vår ande, inte bara vår själ, utan även vår kropp. För att visa att Guds rike inte bara alls handlar om teori, utan i allra högsta grad praktik. Gud bryr sig om hur du mår. Gud är inte på något sätt nonchalant inför fysisk smärta eller psykisk för den delen. Gud vill ge oss goda gåvor. Gud vill hjälpa oss. Gud är inte snål. Gud är inte knusslig med sina goda gåvor. Gud strösslar med sin kärlek för att visa att han är kärlek. Och vi ska backa tillbaka lite till Lukas 5. Och läsa om när Jesus botade en spetälsk. Och då står det så här från vers 12. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade. Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan ifrån honom. Jag vill, säger Jesus. Jesus vill hela oss. Jesus vill hela människor. Gud har inte en låt-gå-attityd mot allt som drabbar människor. Det finns ingen som hatar synden och syndens konsekvenser mer än Gud. Och bara för den sakens skull så ska vi hoppa till Johannes evangelium 10 och 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så läser man evangelierna. Och inte minst Lukas evangelium, så är det helt omöjligt att komma till slutsatsen att helande är någonting som är ute i periferin i det kristna livet. Tvärtom. Var Jesus än gick så helade han människor. Och det är så tydligt ihopkopplat med hur människans relation till Gud också upprättas. Men inte minst också om hur ondskan i världen avväpnas. Jesus visar att ondskan är besegrad, att ondskan har mött sin överman. Även om slutstriden inte är överstökad än. Det är sant att den här världen fortfarande är syndens våld och det märker vi varje dag. Men vad viktigare är att Jesus i och med sin död på korset vann över döden, över smärtan, över synden. Och just därför kan synd bli förlåten. Därför kan trasigt bli helt. Och därför kan svagt bli starkt igen. Därför kan våra kroppar bli helade. Och våra själar få upprättelse. Guds rike mitt ibland oss. Det är en försmak av hur vi fullt ut ska få ha det sen. I himlen tillsammans med Gud. Ja, men det var Jesus det. Tror jag en del resonerar. Så har man ibland resonerat i hela stora sjok av kyrkohistorien. Det hände då. Det är inte tänkt att hända nu. Det var Jesus, men vi får inte glömma att just för att sätta ett exempel för oss så valde Gud att bli 100% människa. Just för att ingen av oss ska kunna säga Jesus vet inte hur det är att vara människa. Jesus vet hur det är att vara människa. Jesus vet hur det är att leva med begränsningar. Sen är det också sant att Jesus var alltigenom syndfri och att han var ett med Fadern. Men i sin mänsklighet så öppnade han upp en väg för oss att följa honom i. Och inte bara följa utan gå vidare. Vi ska gå till Johannes evangelium och läsa vad Jesus sa till sina lärjungar. Johannes 14. Och 12. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om någonting i mitt namn så ska jag göra det. Ännu större gärningar. Ja, men det är ju Gud, det är ju Jesus själv som säger det. Det är inte jag som står här och hittar på det. Det är Jesus själv som säger det. Jesus själv ger oss sin okej-stämpel. Säger att vi ska våga be om stort. Aldrig i vår kraft. Aldrig i vårt namn. Utan i hans kraft och i hans namn. Vi ska tillbaka till Lukas igen. Tänk alla de här bibelorden som ni hade kunnat få på skärmarna. Ja. Lukas 9 från vers 1. Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Vi stannar där. Lärjungarna hade sett vad Jesus hade gjort. De hade följt honom i realtid. Och nu skickade han ut dem i all enkelhet. Det som jag inte läste var att det stod, ta inte med någonting på vägen. Varken stav eller väska, bröd eller pengar eller 2 tunikor. De skulle gå ut enbart i hans kraft. Inte söka sin egen ära. Inte söka sin egen status. Jesu motiv var aldrig att bygga något snävt och exklusivt. Han ville ge ut någonting till alla. Något som skulle spridas vidare. Dels för att helt enkelt kunna nå fler människor såklart. Men jag tror definitivt också att det handlar om att visa dem och alla människor att det handlar inte enbart om Jesus där och då. I de historiska nedslagen. Utan det handlar om Guds kraft i och genom oss. Alltid Gud genom oss. Aldrig något i vår egen kraft. Och vad hände när de 12 lärjungarna gick ut? Jo, det slutade så här. De gick ut och vandrade från by till by och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Och redan i kapitel 10 fortsatte det. Här hade han skickat ut de 12 i kapitel 9. I kapitel 10, Då sänder han ut 70 nya. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skörden så här att han skickar ut arbetare till sin skörd. Lärjungarna gjorde som de sett att Jesus gjorde. Som han sagt att de skulle göra. Predika evangeliet och bota sjuka. Det satt liksom ihop. Predika evangeliet, bota sjuka. Medan vi har inte ens att skilja de här åt. Och kanske kan det vara en av orsakerna till att det så ofta kan kännas som att det haltar lite för oss. Vi tycker att det kan vara svårt ibland att med ord berätta och förklara varför människor ska ta emot Jesus. Jag tycker åtminstone det ibland. Och jag tror inte det är så konstigt, för jag tror att ord och handling i mycket större utsträckning är tänkt att sitta ihop. Att låta vår kärlek till Jesus och människor visas genom det vi gör för andra människor. Att vi sträcker ut en hjälpande hand. Att vi ger människor av vår tid, av våra pengar, att vi finns till för människor. Och jag tror att vi fattar de bitarna ganska bra. Och ofta även praktiserar de ganska bra. Men så har vi också pusselbiten att få vara med och låta vår kärlek till Jesus och till människor visas i att vi också gör det andra som Jesus kallade oss till. Att förkunna Guds rike och bota sjuka. Att faktiskt be för sjuka som ett sätt att presentera Jesus på. Ofta i Bibeln så ser vi det här mönstret. Människor får ta del av Guds konkreta kraft i deras liv, Guds ofrånkomliga kärlek. Och hur detta i sin tur leder till att de ger sina liv till honom. Inte så mycket att de blir överbevisade av att ha sett något övernaturligt. För sånt i sig är inte alls en garant för tro, men för att de personligen möter Guds personliga kärlek genom Guds kraft. De får konkret uppleva hur Gud älskar dem, bryr sig om dem, vet hur de har det, liksom ner på cellnivå. Det är inte alla som tänker så mycket på sin andliga hälsa. Man kan tycka att man mår ganska bra. Kanske hur bra som helst till och med utan Jesus. Men säg den människa som inte tänker på sin fysiska hälsa just när något i den brister. Eller sin psykiska hälsa för den delens skull. Sjukdom och lidande, det är en del av syndafallet. Det är inte en del av Guds plan. Det är inte en del av Guds skapelse. Allt som händer har inte alls en mening. Utan Jesus lär oss att be, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Och Bibeln lär oss att i himlen finns ingen synd, ingen död, ingen smärta, ingen sorg, ingen sjukdom. Så om Guds vilja, Guds rike inte är sjukdom, är det alltså en naturlig följd att be om frihet från sjukdom. Det är inte så konstigt att det ibland är svårt att prata om Jesus, om tro med människor. Men just därför tror jag att det blir så skevt om vi inte använder oss av de andra redskapen vi fått också. Jesus har ju okejat det här för oss. Be för sjuka. Det är okej, jag vill att ni ska göra det. Gör det, jag ska vara med er, säger Jesus. I mitt namn, genom min kraft. Av den enkla anledningen att Gud vill hela människor. Att Gud vill visa sin kärlek till människor. Och jag tror att vi som kyrka är tänkta att fungera i detta långt mer än vad vi gör nu. Vi ber för all del för sjuka ibland här. Men själva nyckeln till det hela tror jag inte är vad vi gör här inne, utan snarare vad som händer när vi kliver utanför de här väggarna. Jag tror absolut på att erbjuda förbön för sjuka här. Men jag tror framför allt att Jesus sänder ut oss bland människor, precis som han sände ut lärjungarna. Jag tror att vi är kallade att erbjuda människor runt om oss att be för dem. För Gud har satt oss att vara hans händer och fötter. Det är inte vi som helar, det är aldrig vi som helar. Vi kan och vi ska aldrig lova någon ett helande. Men likväl så har Gud lagt det praktiska på oss. Vi är ställföreträdande här på jorden. Vi är utsända agenter på fiendens territorium. Vi har Guds mandat. Och för en del av er kan det säkert komma att få handla om slumpartade möten. Människor man inte känner men stöter på och kanske känner en maning att be för. Men för andra, troligen för de flesta av oss, kommer det mer att handla om enkla vardagssituationer. Om att kanske fråga om man får be kort för en arbetskamrat som klagar över smärta. Att ge människor möjlighet att verkligen uppleva Guds kraft. Istället för att du och jag enbart ska överbevisa dem i ord. Ja, men vad gör jag om inget händer när jag ber? Ja, men det är 100% säkert att det aldrig kommer att hända någonting om du aldrig ber för någon. Sedan börjar det ganska fort ticka upp i sannolikhet när du väl börjar praktisera det. Det är inte du som ska göra det. Jag fortsätter tjata på det. Det är Guds kraft och det är Guds namn som det sker. Vi kan hålla Gud ansvariga för det. Det kan Gud gott få ha dåligt samvete för. Eller vad man ska säga. Det ligger inte på dig. Det ligger på oss att erbjuda det. Inte att göra det. Vi får göra vår del. Be för sjuka. Förkunna evangeliet. Gud får göra sin del. Komma med sin stora kraft och kärlek rakt in i människors liv. Och vi får öva här. Vi får öva här bland vänner, människor vi känner oss trygga med. Öva på att göra det enkelt, inte komplicerat, inte utdraget. Och jag har sagt det flera gånger förut, för jag har själv börjat öva. Låt ingen säga till dig att de mår dåligt utan att du erbjuder dig att be för personen. Eller bli bättre på att själv be om förbön när du själv mår dåligt. Börja förvänta dig helanden. Inte utifrån din egen liksom tro, utan för att Gud vill helanden. Och för att Gud vill att vi ber för människor också. Vi kan ta och komma upp så ska jag börja runda av. Vi ska gå till Markus evangelium 16. Och 15. Där står det så här. Det här var efter att Jesus hade uppstått. Visade sig för lärjungarna. Så sa han. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna och dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Låt dig inte avskräckas och tänka att ja, men det där stämmer uppenbarligen inte. Det där med att bota sjuk och så, eftersom det står det där med ormar och dricka dödligt gift. Nej, men å andra sidan så läser vi inte heller så många gånger om att Jesus drack dödligt gift och att Jesus tog ormar med händerna utan att skadas. Det finns liksom extrema åtgärder för extrema tillfällen. Jag tror att det är det som Jesus vill poängtera här. Men det andra är hela Nya testamentet fullt av. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det är inget udda. Det kan vara ovanligt för oss just nu, men det är inget udda. Det är inget som händer sällan i Bibeln. Och det är ingenting heller som borde hända sällan hos oss. Dessa tecken ska följa dem som tror. Inte bara några särskilda. Inte bara några apostlar eller profeter. För vi predikar inte trons kraft. Vi tror inte på tron. Vi bygger inte en religion kring helandet i sig själv, utan allt handlar om Gud. Guds kärlek till oss och Guds kraft. Att tro är att praktisera den kärleken vidare, peka på Jesus och att fortsätta praktisera. Även om man ännu inte sett något ske. För vi predikar Guds ord. Vi predikar inte våra erfarenheter. Åtminstone inte enbart. Våra erfarenheter kan bli vittnesbörd som bygger tro. Men vi predikar Guds ord. Och i Guds ord så står det att Jesus vill hela. Så sätt därför din tro till Gud. Inte till dina egna förmågor. Inte till dina egna erfarenheter. Och du behöver inte och du ska inte ens förvänta dig något av dig själv. Det är inte du som gör det. Din förväntan ska vara på Gud. Guds kraft, Guds kärlek, Guds ord, Guds medkänsla, Guds medlidande. Och jag tror att Gud vill börja visa sin kärlek här bland oss. Jag tror att Gud vill göra den här platsen till en kraftkälla. Till en plats där vi får uppleva helande. Jag tror att Gud vill tända en gnista här. Som sedan ska hjälpa oss att tända eld på världen utanför de här väggarna. Och jag tror att det finns människor här som varit kristna hela livet. Som i teorin tror på helande. Men som i praktiken inte alls tror att det kan hända med dem själva. Men det är inte vi som behöver pumpa upp oss. Utan låt istället oss som församling be som de första kristna gjorde i Apostlagärningarna. I Apostlagärningarna 4. Och 29. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare. Jesu namn.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.